Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Tio, kan man ju känna, eller?
Ja, jo, det är sant. Det kanske var bra att du bytte den.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler. Alla på plats i studion idag också. Underbart! Det har ju i vanlig ordning hänt en jäkla massa grejer senaste veckan. Det har varit en flaggbränning på Olympia. ÖIS-krisen har fördjupats. Gais åter, tåget rullar på planenligt. Blåvitt har spelat klassikermöte i Malmö. Och Häcken-Rosengård är numera det stora rivalmötet i Damallsvenskan. Någonstans exakt just där tänkte jag börja om ni inte har några spaningar att bjuda på. Och där blev det tyst.
Nej, den här veckan, jag får nog lämna mig.
Jag har lämnar VO direkt, Filip.
Ja, jag gör fan.
Ja, det är svagt.
Jag trodde du skulle komma med någon jävla spaning här, för du glider ju in i en ny välstryken skjorta. Du är nyklippt, nyfriserad och liksom bytt ut halva käken till nya tänder, så du har aldrig sett så här för det här kött.
Det är därför jag inte har hunnit jobba ju. Det är ju andra prioriteringar.
Precis, det är fullt fokus på att renovera mig själv. Nej, men det har varit i en ny käk. Det har varit tandläkarbesök, rutinkontroll, inga konstigheter
så
där.
Så jävla vita tänder du har.
Ja. De är riktigt bra nu.
Det ser ut som Schulman ju.
Ja. Och sen var det ett frisörbesök på samma salong som ÖIS ordförande Per Skånberg klipper sig på.
Ja, okej. Okay. Då borde du fått en annan nyhet kanske.
Ja, precis. Han läckte allt.
Ja, det är bra. Nej. Vi spar det till ÖIS-segmentet då. Ja. Du sitter lika fräsch ut, Linus.
Nej, no
offense, men du kanske har en spaning å andra sidan.
Tack för den.
Kan han ha.
Nej, jag tänkte spara den till ÖIS-delen, men vi kan kasta upp den nu lika väl. IFK Göteborg, när de vände sin säsong förra året, så åkte de ut till Tanums strand och gick på spa och grejer. Det blev ju ganska omtalat. Nu verkar ju Öland vara det nya stället man ska åka till. AIK drog ju dit efter premiärförlusten mot Häcken och så vann de ju omgången efter. Nu läste jag att Norrköping också hade dratt dit innan mötet med Kalmar här. Och då vann ju de också och tog säsongens första seger. Så min spaning är egentligen då, åk till Öland om du vill bryta trender. Och det var det jag tänkte komma in då när vi snackar ÖISen, liksom lösningen på ÖIS-krisen. Den finns på Öland tydligen då.
Öland är det nya Tanums strand alltså, 2022.
Det är min spaning.
Snabb tanke när du säger det där. Alexander Milosevic blev väl magsjuk tillsammans med en rad just andra AIK när de var på Öland. Så att,
ja, fan, de vann ju det. Man får ju offra lite saker, tänker jag, för att få de här segrarna.
Jonathan Levi, han gnällde på vädret. Det hade varit blåsigare än helvete. Så det verkar ju inte vara något paradis liksom.
Nej, men det kanske är det man behöver, lite härdas lite.
Ja, precis.
Lite.
Det är väl det. De har glidit för mycket, de här lagen.
Ja.
Ja, det var en spaning så god som någon. Inte så mycket mer att säga om den. Vi kastar oss på våra ämnen, våra segment här. Vi börjar då i Helsingborg där ju Häcken och HIF då spelade en fotbollsmatch på Olympia. Men det mesta av eftersnacket har ju kommit att handla om att Häckenfans brände en flagga. HIFs supportrar blev jättekränkta och jättearga. Det ledde till en rad polisanmälningar och allmän kalabalik. Du var där, Linus, hur upplevde du allting?
Jag var där och det var ju precis efter 1-0-målet egentligen, så man satt ju mest och var upptagen och fokuserad på det och få liksom se om det och hur det gick till och sådär. Men så noterar man att det började liksom försöka brännas en flagga då med hjälp av en bengal på Häckenklacken. Och sen i andra ögonvån så noterar man då att Helsingborgssupportrar börjar liksom rusa ner från deras ståplatsläktare. Och då tänker man, min första tanke var, men inte kan de väl komma över? Alltså inte är det väl så pass öppet att det går att komma mellan klackarna. Men det var det ju. De kom ju inte ner till Häckenklacken, men de kom ju till övre etage. Och bara det tycker jag är illa nog. Liksom. Och det finns så mycket att prata om detta. Men det tycker jag är ett arrangörshaveri. Liksom, att man ens kan komma så nära varandra. Nu lyckas de väl ändå stoppa dem kanske. Så de kommer liksom inte rakt ovanför. Men man ser ju att de kommer springande. Så man ser att de börjar kasta saker mot varandra. Häckens supportrar får liksom ta skydd under läktaren nästan. Liksom. Man ser små barn där. Liksom. Eller, ja. Så det är en väldigt konstig grej alltihop. Liksom. Man hinner inte riktigt ta in allt som händer. Sen kommer det ju fram då i efterhand att Helsingborgs supportrar ska ha snott en Häckenflagga och att det är så det ska börjat. Och sen hela efterspelet som blir och vi var nere i pressrummet och såg liksom ut på den här samlingen med Helsingborgs supportrar som liksom väntade på Häckenbussen då med supportrarna som tar dem därifrån. Och det kastade stenar och det var allmänt kaos. Alltså det är tragiskt bara rakt igenom. Det är väl det man kan sammanfatta det med.
Det här kommer ju få, det blir ju väldigt stora konsekvenser av en sån här sak. Nu nämner ju du då att de kunde röra sig fritt på läktarna. Det kommer ju fotbollsförbundet att granska. Har det varit något arrangörsmisstag här? Det verkar ju du var inne på att...
Jag vet inte. På ett sätt är man ju öppen. Man vill ju att arenan ska vara öppen. Men jag bara reagerade på det. Hur lätt de verkligen tog sig över. Liksom. Sen fanns det ju några vakter. Men jag tror att hade de velat så hade de kommit ännu närmare. Liksom. Och jag bara... Ja, det var min första tanke. De kommer väl inte dit, men det gjorde de ju.
Känslan är att det brukar vara mer, alltså att bortasektionen brukar ändå vara mer avskärmad. Det är i alla fall min bild av de arenorna man har besökt. Liksom så. Så det var förvånande ändå. Så.
Det, och sen på det då kommer ju liksom polisen har gjort x antal polisanmälningar för lite allt möjligt egentligen. Tillträdesförbud, arrangemangsavstängningar. Jag vet att Häckens supporterklubb Getingarna ska liksom ha styrelsemöte här nu där de ska diskutera. Ska de här personerna från Häckens del och ska de uteslutas? Så att det blir ju en enorm mängd liksom konsekvenser av en sån här sak som jag tror att människorna där och då överhuvudtaget inte ens tänker på. Jag menar, sitter ju ganska öppet, det går rakt ut i tv där, de fotograferas när det händer och alltså den här liksom impulskontrollen, konsekvensbedömningen av olika ageranden här existerar överhuvudtaget inte, för det här efterspelet kommer ju pågå länge.
Ja, och vad var det, 68 Häckensupportrar på plats i klacken, det är inte så svårt att identifiera dem som fick för sig och de satte ju egentligen på liksom räcket hela matchen igenom, så att det är inte svårt att identifiera dem.
Speciell klädsel där också på ena personen i alla fall. Vad var det? Leopardmönstrade skor eller något riktigt.
Ja, det är dåligt om man vill undvika det. Men det är lite det jag menar. Jag tror att tanken slår dem inte vad det här sen nu då kommer ta vägen och vilka oerhörda konsekvenser det får.
Nej, de tänker väl bara, de är väl bara arga då kanske för att Helsingborgssupportrarna har snott deras flagga. Och då ser de en möjlighet att okej, nu snor vi deras flagga tillbaka och så vill de ta det ett steg längre från att på något sätt markera. Jag vet inte, det är väl någon prestigegrej i det där liksom. Men precis som du säger, jag tror inte de tänker på vad följderna blir och vad de har blivit. Liksom.
Det jag tycker är intressant med den här grejen är att inför i år så har man ju slopat villkorstrappan. Det var ju svensk fotboll rörande överens om att den var inget bra. Istället jobbade man då tillsammans med polisen för det de kallar för exkluderingsstrategin, där man verkligen ska gå på individerna. Och nu kommer ju liksom nu testas ju det här någonstans i skarpt läge. För här finns det ju ändå en möjlighet att jag tror det är 7 stycken personer då som är totalt där anmälda. Vad tycker ni? Är det liksom, är det för den här typen av situationer den här liksom nya strategin ska använda? Ska man nu liksom plocka väck de här personerna från läktarna så länge det bara går?
Jag tycker det. Jag tycker det. Jag är helt rätt väg liksom. Alltså i grunden så här att de snor flaggor från varandra, så här, hur allvarligt är det? Men det blir ju konsekvensen av att de snor och att man eldar då. Det är ju det som är problematiskt. Och det är väl helt rätt. Det är ju liksom en klar överträdelse. Och vill vi ha fullt på arenorna och mycket publik och god stämning och sådär, så är det liksom ett individansvar också. De visar att de kan inte ta det individansvaret, och då är det korrekt att de blir straffade och inte det kollektiva då. Så det är väl bara att hoppas att de blir avstängda.
Nej, men alltså det är följande, precis som Filip säger, man hoppas ju att de blir straffade nu då, och det blir ju det efterspelet blir ju extremt intressant att följa, för det blir ju det första, ett av de första testen på det här nya liksom.
Ja, det var det, och det testas ju skarpt läge.
Exakt, nu är det ju liksom upp till bevis, om man kan säga så då. Nu, de här måste ju stängas av nu om det liksom visar sig då att de har brutit mot lagen liksom. Så att det ska bli extremt spännande att följa och se vad effekterna blir.
Jag vet inte, du som har följt Häcken väldigt nära, Linus, liksom, tror du att detta är någonting man kommer få se mer av från, alltså, Häckensupportrar? För det har ju varit mycket, alltså det känns som att det är väldigt många Häckensupportrar som har blivit berörda på ett annat sätt än om vi tar andra klubbar som är kanske mer vana vid att det händer den här typen av saker eller liknande saker. Vad tror du där liksom?
Ja, men Jörgen Lennartsson var ju inne på det väldigt tydligt, Helsingborgs tränare, efter matchen där liksom, hur, att det till och med händer i Häckenklacken nu.
Mm. Vad har till vi kommit med,
till och med, ja. För de är ju inte alls vana över det. Jag tror väl så här att Häcken själva har varit ganska tydliga med att i takt med att de växer så mycket som de gör, så är det ju det är nästan omöjligt att hålla den här typen av människor utanför. När man blir större och större så kommer den här typen av agerande att smyga sig in i liksom supporterkretsar. Men sen tror jag, och jag tycker man har sett det på de reaktionerna som varit också, att alla har tagit så väldigt tydligt avstånd från det här. Och att Häcken som liksom Häckens supportrar, den majoriteten som jag i alla fall ser och lyssnar av, är ju något helt annat än det här liksom, och de vill ju verkligen inte att detta ska vara, de vill vara en annan typ av supportrar liksom. Mm. De vill vara de som har sämre klacken, typen av supportrar. Så att jag tror nog att de kommer liksom verkligen försöka stöta bort den här typen. Det vill ju såklart alla andra klubbar också göra, men det kanske var ett ännu mer litet uppvaknande då för Häcken kanske, att okej, nu finns de här typen av människor, de här krafterna även hos oss liksom. Nu kanske vi måste göra någonting åt det då. Ungefär så.
Det här var ju lite kul, men på en säsong där det har varit en del, rätt många liksom incidenter ändå, för man säger, varit rätt mycket inkastade föremål, eller ovanligt mycket inkastade föremål bland annat, så vad tror ni säsongen tar vägen utifrån det här perspektivet? Dämpade sig lite nu när det ändå dyker upp en så här stor uppmärksamma grej, eller har vi liksom fått ett sämre läge i fotbollen igen?
Alltså det är svårt att säga, för vi var ju på Malmö Blåvitt där också. Det var ju lugn match så sett. Men även efteråt så började det ju hetsas.
Ja, lite.
Och Blåvitt, nu har ju Blåvittklacken började liksom banka på plexiglas. Och det var ganska hetsk stämning. Några har ju ståplats från Malmös publiken som började hetsa dem mot. Så att det finns ju där hela tiden. Och precis som du säger, det är mängder av inkastade föremål. Så man är ju lite orolig över läget faktiskt. Jag tycker det har varit extremt mycket den här våren. Och det var som någon sa, att när polisen lite har börjat kanske inte blunda för men acceptera pyro på något sätt och bengaler och sådär. Det har inte varit så mycket diskussioner från polisens sida kring det. Att man då inte lugnar ner sig, att liksom inte supportrarna tar det här lugnande läget och liksom också liksom se till att sköta sig på ett bättre sätt för att bygga ett bättre klimat. Risken är ju nu att det eskalerar ännu mer från polisens sida också.
Risken är ju lite att det kanske de vissa supportrar, man ska absolut inte säga alla som håller på med pyro och sånt, vissa kanske bara, de gör det för pyrot liksom, men vissa använder det ju också som någon form av lite, alltså, protest, och man vill synas och sådär, och när det då kanske blir lite lugnt där, så ja, vi måste hitta något annat. Precis. Kanske lite, eller att man i alla fall skjuter fram sin egen liksom, hur högt man har gränsen någonstans. Så det är väl lite, sen ska vi ju säga där Malmö Blå, det lugnar ju sig väldigt snabbt liksom, det var aldrig några handgemängen och sånt där, och det blir man ändå glad över att det är liksom ett så pass stort arrangemang och att det är fine liksom. Men jag läste någon tråd på Twitter, det var någon som hade lite resonemang, det var lite intressant att, ja, men att nu är vi tillbaka här efter pandemin, och att de här två åren någonstans har vi kanske lite tappat kompassen så här i hur vi beter oss. För att tidigare var det lite så här, att vi visste lite var nivån låg, och vi har ju faktiskt varit förskonade från alltså allvarliga läktarincidenter inne på arenorna. Under många års tid var det ju väldigt lugnt, får man ju säga, med undantaget enstaka fall. Men nu känns det som att det har varit lite så här hela tiden. Alltså kanske inte att det har ballat ur helt, även om vi får kalla den här flaggbränningen kanske. Men lite så här, hela tiden lite problem, och det är trist.
Ja, balla ur ordentligt gjorde det väl egentligen på de här Malmö-AIK-matcherna också, får man väl säga.
Ja,
det var riktigt jävla stökigt.
Ja, det kastades
emellan. Ja, de kastade stolar och slitit sönder på ett sätt som jag faktiskt blev liksom... Det hade, som du är inne på, så det där hade man inte sett på ett tag. Nu hände det en gång, så hände det liksom igen när Malmö-AIK möttes. Mm. Det överraskade faktiskt mig.
Mm. Ja, det verkar ha byggts någonting mellan dem där. Det har blivit någon slags extra hets däremellan, och det är bara att konstatera, det är jävligt trist liksom.
Det spelades ju en match i alla fall på Olympia också, Linus, som ju du fick då täcka emellan, du täckte den här skandalen också, där ju Peter Abrahamsson gav bort poäng till HIF genom årets sämst placerade mur, får vi väl konstatera.
Ja, och inte nog med det, så ställde han sig fel själv liksom. Ja, han ställde sig bakom muren, han la sig platt efter matchen och erkände att det var hans mål. Mm. Men jäkla vilken frispark. Man ska inte ta bort något från den. Vilken jävla träff alltså. 97:e sista sparken. Liksom. Lägg upp den och dra in den. Det var häftigt faktiskt.
Finns det några spelare i Häcken värda att lyfta fram, tycker du? Vi har ju våran berömda Svennis-skala som ligger på kriterierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra.
Ja, så det var ju svårt. Det var ju ingen bländande match av Häcken, kan man inte säga. Så alltså, de spelar bra offensivt, de skapar mängder av chanser, men de har ju extremt svårt att göra mål. Alltså. Mm. Jeremejeff var inne på det lite efter matchen, att det känns inte riktigt som att vi vet vad vi ska göra när vi kommer till de här lägena. Han var lite inne på att det var lite oroande liksom, att de träffar inte rätt liksom när chanserna väl kommer. Så om vi ska börja med bra då, så är det svårt att lyfta fram de offensiva kanske, men även Hovland tycker jag fortsätter göra det extremt bra i backlinjen. Leder Häckens försvarsspel på ett bra sätt fortfarande, så att han får bra.
Mm. Och mycket bra.
Nej, men vi får ta en offensiv spelare ändå. Det finns ju verkligen inte så jävla många att välja på. Men Alexander Jeremejeff, han brände ett superläge i första halvlek. Och sen revanscherar han sig ändå och gör målet i andra. Nu gjorde han ju hattrick i premiären. Men står ändå på 4 mål liksom efter de här första omgångarna. Och med tanke på det stök han har haft med skador och sjukdomar och sådär, så tycker jag ändå det är en bra säsongstart av honom. Så att han får näst högsta betyg.
Och mycket, mycket bra.
Kristoffer Lund, och det är enbart för den här nedtagningen han gör.
Nedtagning.
Nej, det är en otrolig nedtagning. Det är årets nedtagning om det finns ett sånt pris i Allsvenskan. Nu var han visserligen offside visade sig, så det tar ju ner lite av det.
Men den offsiden var inte många millimeter. Nej. Han rör ju sig dessutom åt fel håll så att säga. Så att jag friskriver assistenten helt från den. Det går inte att se när han rör sig emot spelet. Liksom. Det nästan var löjligt på tv att de gjorde en sak om det.
Liksom. Nej, det blev ju ingen sak efter heller. Nej, liksom. Det var ju ingen som var upprörd över det överhuvudtaget egentligen. Men nedtagningen var magisk. Inlägget var ju också perfekt. Liksom. Jeremejeff behövde ju bara sätta dit huvudet. Så att, men jag tycker han har varit bra i övrigt också. Och efter, liksom, efter Kadir Hodzics bedrövliga derby mot Blåvitt, så är det ju ingen tvekan av vem som ska ha vänsterbacksplatsen i BK Häcken just nu.
Och en poäng fick de i alla fall borta där då mot Helsingborg, vilket gör att de har skrapat ihop 8 poäng. Det är ju inte superimponerande, men det är bra. Det är helt okej liksom. Det är en okej säsongstart får man ändå säga för Häcken. Precis som för de flesta Göteborgslag, förutom då för just ÖIS, som det ju har börjat helt åt helvete för. Och nu när jag kollar efter det här så är de ju sist i Superettan. Och då undrar jag, Filip, det måste ju vara ett systemfel sätt i det här liksom, att de inte presterar bättre med det här spelarmaterialet som vi har hållit på och hyllat en hel jävla försäsongsvår. Liksom.
Kan man radera de gamla avsnitten eller hur funkar
det? Ja, hur förhåller du dig till den här liksom hastigt uppblommande ÖIS-krisen får man ju ändå säga. Liksom. Mm. Den har ju liksom bara smält till här i inledningen.
Ja, det får man ju säga. Sen har de gjort 7 mål, så det vi mest har pratat om är väl den här fantastiska offensiven. Den har ju inte varit fantastisk så, men det har ändå varit okej. Okay. Det är ju bakåt, de läcker som ett jäkla såll. Och det var vi ju lite inne på också i under försäsongen, att defensiven har inte sett stabil ut. Och det är ganska länge sedan den gjorde det. Och det blir enorma hål i den här, runt den här trebackslinjen, bakom wingbacksen. Nu var ju både jag och Linus på Malmö Blåvitt då, så vi såg ju inte ÖIS match, men jag har kollat lite stats och lite höjdpunkter och sånt där, och återigen så känns det som att det är vimsigt liksom defensivt, och att ÖIS står här med en poäng av 12 möjliga nu, det är ju naturligtvis total katastrof.
Ja, de ligger ju sist på en poäng, som du säger.
Sen ska man, jag såg de efterfråga lite så här, hur ser statistiken bakom poängen ut? Och jag satt och tittade lite på det, och de har faktiskt blivit hårt straffade, alltså riktigt hårt straffade. De hade, vad säger man, expected goals against då liksom, det var typ på 5 eller någonting, och de har släppt in 10. Förväntad antal poäng utifrån då vad de har presterat det skulle ligga på 7 poäng tror jag, och så har de en poäng. Så man kan ändå ha med
sig. Jag tycker ändå just den expected goals against, alltså det tyder ju på att de har inte släppt till så mycket farliga chanser. Men å andra sidan då är ju försvarsspelet bedrövligt för att motståndarna lyckas göra mål på chanser som egentligen inte är chanser. Nej. Och det säger ju allting, jag kollade också målen liksom som Landskrona gör. Mm. De två första är ju exakta kopior, det är inlägg från vänster. Egentligen ett samlat ÖIS-försvar. Mm. Och bollen kommer in och de har ingen, alltså de tappar bort spelare. Som att man liksom undrar vad det är för nivå på liksom försvars- och markeringsspel. Och även liksom 3-0-målet, ett inlägg där de bara... Ja. Markerar inte Erik Persson är det väl som hoppar upp och nickar in den. Så det är ju, jag tycker den siffran säger ganska mycket om hur dåligt försvarsspelet har varit, fast det ändå har varit bra så att säga.
Ja, precis. Och sen också de chanserna de släpper till, det blir också ganska så här tydliga lägen på något sätt liksom, så typ som mot AFC borta, lägena där de får, det är liksom 100% lägen hela tiden, för annars skulle man ju säga Sixten Molin, vad han håller på, men visst, han är väl en del av det här, men det är inte så att man kan hänga honom liksom helt för den här dåliga defensiva starten, utan det är faktiskt det kollektiva, hur man som lag försvarar, och där är ju såklart backlinjen ytterst ansvarig, men det är ju också mittfält, alltså hela laget som de, nej, det funkar bara inte.
Nu möter de ju Utsikten här i ett derby där ju Bosko Orovic då kan vrida om den här kniven ytterligare, och det har han, jag förstår, inget emot, Filip.
Nej, det kommer han inte ha. Han, när jag pratade med Bosko inför säsongen och vi pratade om det här att Utsikten var tippade sist, så tog han ju det då som tändvätska naturligtvis, och frågade honom vilka är det som ska vara i toppen. Ja, då var ju ÖIS först att nämna då. Ja, han var ju lite som oss här liksom. Den jävla offensiven de sitter inne på, herregud, det är dags att de går upp nu. Och
han ville liksom snacka.
Ja, men absolut. Lite så. Sen tycker jag, alltså det är väl inte orimligt att vara fler med honom som tycker att ÖIS var en kandidat för toppen, men det är klart att han eldar på det lite extra där, så skulle han och hans Utsikten komma här till Gamla Ullevi och ÖIS inte vinna där, ja, det är... Då njuter han och Dan Ivarsson, då börjar det nog närma sig kanske någon form av förändring, även om jag hoppas väl och tror att ÖIS ändå ska hålla vid Dan ytterligare tag här, men man vet liksom inte. Pressen kommer ju vara enorm om de ligger sist och förlorar mot Utsikten och med det här laget. Det är annat då än att ligga sist efter 6 omgångar i fjol där det var helt nytt och sådär.
Jag tänker att även om de då nödvändigtvis inte skulle sparka Dan Ivarsson, som vi var inne och toucha på redan i förra avsnittet där då, så tänker jag att det kan vara slutet. Eller i alla fall göra att det blir någon form av paus i hans fotboll då. Anledningen till att jag tar upp det är för att jag vet inte om du såg Kalmar-Norrköping i Allsvenskan här i veckan. Så Rickard Norling, han har ju varit extremt tydlig med att han har ny fotboll nu. Han spelar med sitt Atalanta-influerade man-man-offensiv här. Men nu gick han övergav det helt mot Kalmar. De gick tillbaka till det här AIK 2018-defensiven. 5-3-2, extremt defensivt, shape-fotbollen. Och vann ju faktiskt den här matchen mot Kalmar. Och efteråt så sa ju Norling det att det här var enbart en engångsföreteelse. Vi var tvungna att ta poäng idag. Så att det här är absolut ingenting jag egentligen vill hålla på med. Men vi var tvungna bara för att vi behövde poängen. Ungefär sa ju han i intervjun efteråt då. Men då de lyckades ju då. Det är ju inte nödvändigt. Man vinner ju inte bara för att man går tillbaka och spela mer defensivt, men de ansåg väl att de i den enskilda matchen då hade större chans att vinna. Skulle Daniel kunna göra något liknande? Skulle han kunna göra Norling, eller är han liksom, är han helt jävla cementerad?
där tror jag faktiskt, alltså om Norling är envis, nej, jag tror Daniel, han dör hellre på sin post än byter typ av fotboll, och så har han jobbat i alla sina lag, han kör tills det funkar.
Och är det någon som inte accepterar att det tar den tid det behövs, då kliver han nog hellre av. Alltså. För vi kommer aldrig få se Dan Ivarssons lag stå och skicka långbollar och spela dödgräva fotboll liksom, eller så här. Utan det här laget, dessutom det här laget är ju skapat. De spelarna, egenskaperna de sitter på, de passar ju till det här spelet. Det är ju den defensiva förmågan som måste bli bättre. Men nej, i helvete heller att Dan byter spel. Det tror inte jag i alla fall.
Jag tror inte det heller. På sin pass ställt.
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt att han kliver av hellre än
stark
att,
man, det måste man ge honom
ja,
i så fall.
Ja, men det hedrar ju, på ett sätt hedrar det honom. Sen har jag ju sett, alltså många supporter efterfrågar ju att man bara ska gå över till en fyrbackslinje igen. Ja, liksom, och det är möjligt att det hade gett bättre effekt kortsiktigt, men det är ju inte riktigt så de jobbar som sagt. Så att jag skulle ju också bli väldigt förvånad om det kom ut något annat ÖIS på söndag i derbyt.
Men alltså, bara för att sammanfatta det då, alltså det är alltså större chans då att han faktiskt avgår eller han får sparken helt enkelt än att han ändrar och försöker spela på ett annat sätt. Är det så man ska förstå?
Det är min bild.
Ja, det är min bild också av det. Det tror jag. Så, men derbyt kommer bli otroligt intressant. Utsikten saknar ju nu Enzi Mapita. Han fick ju rött kort
igen?
Där. Ja. Ja, rött kort efter 18 minuter mot AFC. Det förstörde väl deras match lite grann. Jag såg, det var en dålig repris. Man kunde inte riktigt se, men Utsikten och Bosco, de var ju vansinniga över det här röda kortet. Så han kommer inte vara med. Och när man tittar lite på Utsiktens statistik och sådär, så de... där är mer och mer stats som visar på att du kanske har lite rätt här, Robban, om Utsikten. Det är inte många besök i offensiv straff. Det är väldigt lite bollinnehav och så här.
Det var det jag sa efter Västerås-matchen.
Men apropå bollinnehavet, så där kan vi ju slänga in en spaning då också. Skövde AIK, 35% bollinnehav har de i snitt hittills. Ligger tvåa i serien. Brage, 42% eller någonting. Ligger trea i serien, så i Superettan ska man inte hålla i bollen. Tänk på det, Dane.
Man vet ju allsvenskan heller egentligen om man kollar på den här Kalmar-Norrköping-matchen. Där tror jag att det var så här 75-25 till Kalmar. Det var helt absurt.
Ja. Där kom vi fram till att det var Öland som var framgångsrik.
Ja, just det.
Formationsskiften, Nordin kan tjata hur mycket han vill om det. Öland
sen förstör också AFC den här tesen att man inte ska ha bollen, för de har mest bollin av alla, de leder serien med maxpoäng, så jag vet inte. Ja, man kan vända och vrida på det där, men derby blir otroligt intressant i alla fall.
Raka motsatsen då jämfört med ÖIS, det hittar vi ju i Gais som ju fortsätter att rada upp segrar. Jag har tappat räkningen på hur många matcher i rad de har vunnit nu. Jag tänkte så här, att om du skulle komma en utomjording från en yttre galax och landa i Göteborg och få syn på den här tabellen till Division 1 i Västra Skogen eller vad den här serien heter, då hade ju utomjordingen undrat, det här laget Gais, kan de överhuvudtaget förlora?
Det där var en sjuk karaktär.
Jag tror de första rundan var 17 gör de i den serien.
Ja, ja precis. Egentligen väl. Ja. Nej, men det verkar ju inte så. De tuffar vidare otroligt stabilt och det är ju inte vackert fortsatt. Alltså även mot Vedaberg, de skapar en hel del chans och sådär. Men det är ingen fin fotboll. Och jag blev faktiskt slagen. Jag satt och tittade på den här matchen i soffan hemma. Alltså det var så dålig nivå. Jag tänkte åt Vidaberg, vad i helvete är det här för lag? Det påminner ju mer om liksom de lokala när man spelar själv division 5 fotboll än elitfotboll, känns som.
Alltså spelkvaliteten av laget eller Vidaberg?
Ja, men faktiskt både och, men framförallt då åt Vidaberg. De var så dåliga, alltså. Guy skapar ju ändå chanser och liksom borde ha vunnit den här matchen med mycket mer än 1-0. Men de fortsätter visa styrka och de har inte så där jätte, det var ju du inne på förra avsnittet tror jag, det här med expected points där på Gais, liksom det var inte att de skulle ha tagit så himla många poäng, men de har 12 poäng och alla mår bra och skynket rök av på ståplatsläktaren, så det var grönsvart på kortsidan och Gotevent har inte hunnit åtgärda det där, så det var grönsvart fest igen liksom.
Alltså det jävla planket, alltså, det är fortfarande grönsvart.
Ja, det är inte fixat, det är Henrik Utbring och gänget har inte fått ordning på det.
Inget geni där och inget skynke för det.
Man kunde
inte så svårt att dra av det.
Nej, man såg att det var någon som trippade upp där och försiktigt tog av det, så var det grönsvart. Festen fortsätter.
Men fyra raka eller nu, så många, hur länge kan den här sviten pågå?
Ja, men vad är det? Och det är fyra raka, men det är tre raka 1-0 också.
Ja, tre raka 1-0.
Det är ju det finaste som finns egentligen, 1-0-seger.
Men det finns väl ingen i Gais som bryr sig om att det ser lite kantigt ut? Eller så resonerar man inte där väl?
Nej, men alltså den här säsongen handlar ju bara om en sak, och det är ju upp och det får se ut som det vill. Liksom. Ja. Det är ju lite motsats till Gais där egentligen på något sätt. De ska ju bara tillbaka till eliten liksom. Kan de fortsätta så här? Det blir ju spännande att se när de väl får träff liksom. Vad höjden är i det här laget och hur bra det kan bli då, eller om det väntar något annat, det vet man inte heller. Det kanske kommer en formdipp och så får man inte med studs heller. Så att, nej, det blir intressant för det. Mm.
Du har enligt ryktet en svenningsskala att bjuda på här, Filip, från senaste Gais-matchen. Den här då bedrövliga tillställningen mot Åtvidaberg. Ja, kom det med några överhuvudtaget?
Nej, men jag kanske formulerar mig. Gais gjorde ändå okej. Det var nog lite mer Åtvidaberg. Men bara kvaliteten, när man hade suttit och tittat lite allsvenskan och lite så innan, så blev det herregud alltså.
Men det är ju också två divisioner där.
Jo, det ska ju vara. Men jag tycker tidigare matcher, typ när Gais mötte Oddevold i premiären och sådär, då kände man inte så här, vad fan är det liksom? Då tänkte jag, men det här hade kunnat vara en superettamatch lika gärna, tyckte jag.
Du får värma upp med repris av City och Real Madrid.
Ja, precis.
Det har tydligen varit jävligt hög kvalitet på spelet. Så går du rakt från den till
Gais. Jag tror inte man ska göra det skiftet. Alltså.
Det hade varit intressant att se dem.
Men nej, absolut. Gais var
fysiskt ont.
Men Gais, de tuffar på deras nivå, och det fanns flera spel man skulle kunna ta med. Det var väldigt så jämn prestation från laget, tycker jag. Men bra tycker jag ändå återigen, Harun Ibrahim fortsätter och ta för sig, lyser inte riktigt med liksom soloprestationer på det sättet kanske, men nej, han är så stabil och så bra, ger så mycket med sin rörlighet och sina flinka fötter och sådär, så han var bra.
Och mycket bra.
Emin Grostanic tycker jag var mycket bra. Hans liksom återhämtning efter de här svajiga vintermånaderna bara fortsätter. Han var jättebra tillsammans med Ayamoso i fjol. Fortsatte helt okej i ett Gais som hade jobbigt. Var lite shaky i avslutningen, och sen så då alla rykten om att han skulle bort, att han inte trivdes och att han ville till högre nivå och sådär. Han känns som att han bara landat, han har accepterat läget, han ger allt. Han och Axel Norén återigen, de har hittat varandra bra. Han är ledarfiguren där nu och verkligen galjonsfigur för det här ramstarka, stabila Gais.
Har fansen tagit honom tillbaka honom till sina hjärtan nu då? För han var lite kärvstädigt.
Ja, absolut. Det såg man. Alltså, det kan jag tycka är lite tråkigt. Även om det säkert finns folk som sitter på inside och som vet, som säger, då skriver att Emin vill bort och han vill bara dra och han skiter i Gais och sådär. Han hade ju liksom inte uttryckligen sagt det i någon intervju, utan det han hade sagt var ju att han gärna vill spela på högre nivå än ettan, och det kan man ju någonstans förstå. Sen förstår jag såklart supportarna. Han är liksom en trotjänare. Man tänker, vad fan, du ska väl bry dig om klubben. Vi tog tillbaka dig efter att du ville tillbaka och inte var så jävla het på marknaden och sådär. Så det är ju ge och ta. Men det känns som att, jag läste lite så här, att det var vissa som inte hade sjungit med när han ledde liksom segerramsan uppe i Trollhättan och så här, för att det var han som ledde den. Men det tycker jag, alltså, det känns som att det är bara slätats över. Presterar du bra fotboll, till slut så glömmer folk det. Och nu känns det verkligen som att alla har tagit tillbaka Emin. Så det är nog inga krusiduller där länge.
Och så mycket, mycket bra då.
Där slänger jag in Viktor Kryger. Han har ju spelat då högerback tidigare. Jag har inte tyckt att han har funkat. Han har varit bra defensivt, men han har inte tillfört någonting offensivt egentligen. Varit väldigt anonym där. Han blev placerad på centralt mittfält, defensiv mittfält där. Filip Gustafsson som har varit bra, han hamnade på bänken. Kryger kommer in där. Jag tycker han gör en jävligt bra match. Han passar mycket bättre där. Det är inte så mycket fokus på att han behöver vara snabb upp och fylla på och sådär, utan här kan han liksom ligga med fin blick och bra passningsspel och skydda backlinjen, och det gör han jäkligt bra, så jag tyckte han var mycket, mycket bra.
Mm. Vad är Axel Henriksson?
Ja, precis. Du, han spräckte ju nollan då till slut.
Här förväntade man sig efter att ha snackat upp honom.
Ja, jag vet. Du tänker att min gamla favorit skulle
in här. Exakt, han får plats.
Han får inte plats.
Alltså, det är hårt.
Nej, men han är ju en av spelarna som hade kunnat vara med där. Han gör målet. Det är ju bara brunka in det, men han är på rätt plats på en hörna där. Sen har han en jävla projektil i ribban också i första halvlek. Så hans bästa prestation, men jag vill se lite.
Inte.
Nej, jag vill se lite mer. Alltså. Jag vill se lite mer.
Han är hård, men rättvis, Filip.
Jag kastar in spelare här på mina skalor för alla plats på Filip. Ja, det räcker inte med första seniormålet i karriären.
Du tittar bara, du är typ så här, du är som ett statistikverktyg. Du tittar bara på poängen. Liksom, så här. Är någon som lägger en assist? Ja, men då måste han vara bäst.
Ja. Mål och assist, allt som räknas.
Medan ni var på klassikermötet Malmö FF Blåvitt, som vi snart ska komma in på, så var jag ju på det som numera måste betraktas som ett stort och äkta rivalmöte i damallsvenskan, nämligen BK Häcken Rosengård. Och det här var en riktigt häftig match, måste jag säga. Det var intensitet, det var kamp, det var bra drag från läktarna, det var tjafs, det var bråk, det var Marika Bergman Lundin, Häckens 22-åriga mittfältssprätt, knuffat i Caroline Seger rakt över bröstet. bröstkorgen så seger de där svart i blicken. Alltså det var en jäkligt laddad match helt enkelt. Och jag undrar lite, har det här mötet varit så hett tidigare? Häcken har ju liksom inte funnits som lag, damlag så länge liksom. Men alltså, har man talat om i de här termerna att det här är nu ett riktigt jävla rivalmöte?
Nej, det tycker jag väl inte att det har gjort. Det har
I så fall är det dags att börja göra det.
Det var bara det svaret du väntade. Så kan vi gå vidare.
Ja, exakt. Så, nej, det har talats om det naturligtvis som toppmötet liksom, mellan de klassklubbarna. Liksom, de som är bra, de som är vassast, de som är bäst. Men det har inte funnits, i alla fall inte i min värld eller vad jag har tagit in, att det har liksom hettat till eller varit särskilt liksom.
Men det var det nu, för jag tror att när man ska gå tillbaka höra, liksom, ja, och ska man skriva liksom boken om historiens bok sen någon gång, så då ska nog fan den här matchen vara med i Linus alltså.
Ja, men då känner jag lite spontant tråkigt att de lägger den samtidigt som MFF Blåvitt liksom. Det tar ju bort lite fokus från den på något sätt. Att man liksom inte, vi har ju pratat innan om att de lägger många matcher på fredagkvällar och fördelar och nackdelar med det, men att man
problemet är ju när allting blir intressant liksom, så finns det ju fan inga dagar kvar för att utöka veckan.
Nej, så är det ju, men man behöver inte lägga det samtidigt som liksom, för det här snackar vi ändå, det är ändå Göteborgs stora lag som möter Malmö stora lag på både herr- och damsidan, om man tänker intressemässigt liksom. Och då förstår inte jag hur man lägger dem på samma dag och samma tid egentligen, för det tar ju bort helt fokus från varandra. Det blir ju damerna som blir lidande indirekt liksom. Så jag håller med dig och till liksom det. Man vill ju liksom bygga det då ännu mer. Liksom bygga rivalmötet, bygg draget kring det och lägg inte det då samtidigt. Liksom. Det är ju bara hål i huvudet.
Då ska ni få en nöt på det temat och försöka knäcka här då. Alltså, för att det är också så här nu att kolla det upp, Svenska Cupen-finalerna i år ligger ju på samma dag.
Ja, det har du ännu en sån.
Ja, alltså Rosengård, Häcken möts Malmö IP klockan 18.00 den 26 maj. Och klockan 15.00 på samma dag så har ju Hammarby och Malmö möts uppe i Stockholm. Jag menar, går den matchen till straffar så är den ju för fan knappt klar när damfinalen börjar. Och då undrar jag, är det här, kommer vi, för Svenska Cupen gjorde ju en jävla bra grej med gruppspel och allting. Det var lite skeptiskt till början. Nu har de ju gjort någon jävla finaldag här där de då ska spela samtidigt. Är det här ett framtida genidrag eller är det helt åt helvete?
Ja, visst, bandyn kör väl någon sån här finaldag liksom, men då är det ju neutral plan och det är studenterna, så det finns ju en tradition av det. Men spontant här, visst, 3 timmar där matchen, det krävs straffar för att den inte ska vara slut, men om man tänker på det mediala utrymmet som jag gissar att man vill ha max på båda två, så känns det ju återigen då lite hål i huvudet att köra Rosengård, Häcken, som är då den största matchen på dem sen samma dag, några timmar efter Hammarby Malmö. För det vet man ju, blir det en het match, eller det räcker att den matchen existerar, så kommer den ju dominera. Så nej, jag tror inte alls på det.
Nej, för jag tror att den kommer ju dränka liksom mediaflödet på många sätt. Kanske liksom inte på, i våran, inte på GP, för vi bevakar ju inte Stockholm eller de lagen så på det sättet. Men alltså rikstäckande så blir det ju svårt för damerna att tränga igenom bruset.
Ja, men det är ju bara att ta den här dagen som exempel som vi hade. Liksom. Det räckte med ett bråk ner i Malmö efter slutsignalen där vi kommer ut till det sen, där Sören Rik och Mattias Bjärsmyr involverade bland annat liksom, då tar ju det allt utrymme och då försvinner ju bara dammatchen, och då förstår jag inte varför man lägger det samtidigt.
Och då räckte Marika Bergman Lundin att hon liksom tuppade upp sig mot Caroline Seger, det slog ju inte ut det.
Nej.
Vilket egentligen var ett större bråk, eftersom där hade du liksom landslagskapten.
Och hade det hänt då på en dag då, kanske när inget annat hade liksom i nyhetsväg hade dominerat, så är det klart att det hade logiskt fått, det är lite det jag menar med hela mitt resonemang, att jag förstår inte varför man lägger det så.
Men jag vet inte hur synkade ligorna är mellan varandra. Alltså så här, damallsvenskan, när läggs det schemat? När kommer allsvenskan? Alltså det är ju också så här, jag gissar att klubbarna vill ju ha ett besked vid någon tidpunkt och sen kanske det är svårt att styva om, men samtidigt så det känns ju inte som en omöjlighet att man borde ha kunnat skjuta det till tisdagen istället.
Nej, och framförallt liksom, från damernas sida borde det ju finnas en liksom en
vilja. Tisdagen
att
kunde man ju lagt det på, ja, eftersom de hade ju spelat på fredagen då. Nu vet jag att nu ska Rosengård spela på fredag igen då mot Hammarby, tror jag det är, så att jag vet inte om det blev tajt då. Men
vad fan, tisdag, fredag, tisdag, alltså det är väl egentligen det mest, nästan ur återhämtningssynpunkt också, mest rättvisa så. Men ja, det finns ju säkert någon anledning såklart till att de la den på måndagen, men får väl rota peta i det.
Ja, det svaret har vi inte här. Det ska sägas att Häcken i den här matchen då spelmässigt på planen var klart bättre, men Caroline Seger kvitterade då på en straff som det blev lite diskussioner om, som det ska vara i ett rivalmöte. Reprisen visar dock att den här straffen var korrekt dömd. Den Stephanie Sanders som var innanför straffområdet, i alla fall på linjen när Marika Bergman Lundin fällde henne. Och sen var Seger iskall vid straffpunkten då. Svenningsskalan har vi här. Den har jag tagit ut. Och jag har ändå med Marika Bergman Lundin på bra. Därför att hon var involverad i Häckens andra mål. Det som då indirekt ger den här poängen på sin mittfälts, från sin mittfältsposition. Tycker hon har... Hon har varit ett riktigt utropstecken i Häcken i år. Alltså det var ingen som egentligen trodde så mycket på henne inför den här säsongen. Men hon, det är hon och Kurmark som spelar centralt där nu. Nu var Elin Rubensson tillbaka efter sin skada, hoppade in men kom då in som en tia. Och hon har ju gått en del som anfallare, så att Marika Bergman Lundin har faktiskt spelat in sig på centralt mittfält här före Julia Karlenäs och ja, på sätt och vis då även före Rubensson. Så att hon var bra igen, Marika Bergman Lundin. Mycket bra var Josefin Rybrink, mittbacken som radar upp fina insatser. Har varit en av Häckens bästa här nu i flera matcher på raken. Det ska synas i Svennis-skalan. Den här gången gjorde hon det mot riktigt etablerat motstånd också, ska jag säga. Men mycket, mycket bra och helt överlägsen egentligen var faktiskt Johanna Rytting Kaneryd. Som jag tycker har varit liksom lite, jag tyckte att man kunnat begära lite mer av henne i vissa av de här matcherna när motståndet inte har varit det bästa, men hon kanske har svårt att tända till, för att i den här matchen så var hon helt briljant. Alltså hon snurrade upp Rosengårdsspelarna på sin högerkant, hon gör ju 2-1 målet, hon ligger bakom första målet också, det är på hennes retur som Stina Larsen slår in. Så att Rytting Kaneryd var dominant. Jag skojade lite innan krönika här, eller igen i våran panel i våras, att Barcelona måste fan köpa henne, men det måste de fan göra nu alltså, för att hon är riktigt vass. Vad tror du hon hamnar?
Det var lite snack om Manchester United, va?
Hon ska sikta högre, tycker jag.
Men hur kul är det att spela i Barcelona? De släpper inte in ett mål där borta. De vinner väl varje match.
Men hur kul är det inte att spela inför 90 000 år?
Ja, jo, det är sant i sig. Du har rätt.
Det kanske inte dröjer så länge innan de har lite mer motstånd också. Och då är det nog rätt kul att spela i Barcelona.
Ja, det är sant. Jag tar tillbaka det.
031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Och vi åker till Malmö och tar oss an klassikermötet som ju ni var på båda två. IFK Göteborg förlorade den här matchen med bara 1-0, men utifrån den statistiska analys jag gjorde så var Malmö väldigt överlägsna. Jag ska se om ni håller med om det. Jag såg att en polis var ute på Twitter och sa att det hade varit en väldigt lugn stormatch då i supporterperspektivet. Men enligt den XG-kurva jag såg så hade Malmö FF mycket väl kunnat åtalas för upprepade trakasserier mot IFK. Så överlägsna var de.
Jag hörde bara att IFK hade väl inte en enda bolltouch inne i liksom den här farliga ytan i straffområdet, tror jag. Den statistiken noterade jag, vilket säger ganska mycket om matchen i sig också.
Och jag noterade att vad var det? Malmö hade 87
det var nästan
90% tror jag bollinnehav av första 25 minuterna i första halvlek.
Det har aldrig sett så högt.
Nej, och framförallt inte mellan två, alltså vi får ändå kalla det toppklubbar, liksom total asfaltering av det här gamla gardet i Blåvitt. Liksom, de hade ju inte en suck första 25 minuterna, de kom undan med, som Stare själv sa på presskonferensen, blotta förskräckelsen där. Sen satte ju matchen sig lite mer, men nej, det var ju Malmö för hela slanten.
Men hur var det då, att det är sån enorm skillnad? Det brukar ju inte vara, oavsett hur mycket som skiljer i tabellen, så brukar ju, när de här lagen väl drabbas samman, så brukar det ju ändå vara ganska jämnt.
Och det var ju det som var ganska, för det var det som jag tyckte var det roligaste nästan efter matchen på presskonferensen där, när det kom fram att Blåvitt visste precis hur Malmö skulle spela. Det var någon som hade läckt det till dem dagen innan, så de visste att Milos skulle skifta från fyrbackslinje till trebackslinje. Mm. Och då blir man lite förvånad, så, okej, var ni inte bättre förberedda på det då? För det var ändå det som var problematiken, kände jag. Att liksom berget bland annat, de löpte mycket in och kom in bakom och, ja, och mellan mittback, ytterback. Sådär. Så där blir man lite chockad. Okej, ni visste om det här, men ni klarade ändå inte av att hantera det bättre. Och sen hade ju Sara också sagt i någon intervju inför matchen att men vi ska inte åka dit och parkera bussen och luta oss tillbaka, hoppas på 0-0. Det var ju precis vad de gjorde egentligen. Så då kanske man på något sätt landar i att Malmö bara var så jävla bra liksom, att Blåvitt inte kunde, mäkta inte med att göra något annat helt enkelt, när man liksom väger ihop allting.
Ja, lite så var, alltså Malmö var, det är ju det bästa jag har sett ett lag prestera i Allsvenskan i år, i alla fall utan tvivel, och då har Hammarby ändå gått rent, och jag har ändå sett många matcher ska jag säga, men första 25 minuter, man fick verkligen känsla, alltså Peña, Christiansen, Toivonen och Rakip där inne, stackars Gustav Svensson och Simon Tern, det var ju hemskt att se liksom hur de fick springa åt alla håll, och när Bjärsmy hade någon känning där efter någon kvart eller någonting, de samlades ju snabbt som bara den i en ring där och snackade ihop sig, man förstod ju att herregud, vad är det som håller på att hända här, de var ju, sen ska man ju ändå ge dem lite cred att de, trots att man är så jävla utspelade, bara lyckas liksom ändå hålla nere det till och med 0-0 i paus, liksom att Malmö inte leder matchen i paus.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt.
Det är väl till slut en straff det avgörs på också, så det är ju inget spelmål de släpper in.
Nej,
så
att... nej. Och det får man ju säga, det är ju ändå styrka att kunna vara så jäkla utspelade och ändå hålla emot. Sen gjorde ju Werner, han gjorde ju en kanonmatch och gör flera fina bra räddningar, men det är ju liksom hans, han visar att han är klassmålvakt, men nej, det är väl det positiva för Blåvitt, men det som ändå är lite så här oroväckande är att herregud, alltså de är mil efter Malmö när Malmö då växlar upp, och Blåvitt brukar annars faktiskt göra bra prestationer nere i Malmö. Alltså verkligen hota dem där. Vann ju där i fjol, och vi snackade ju lite om din förmatch. Men det är fan, det är rätt många gånger de har kommit hem därifrån med segrar. Jag snackade med någon där nere i Malmö också som sa att ja, det är nog nästan inget lag som är så framgångsrika här nere sedan den nya stadion byggdes som Blåvitt. Så ja, lite så förvånande ändå att det blev sån jäkla klassskillnad spelmässigt.
Men jag är lite inne på att det här handlar väldigt mycket om Malmö, väldigt lite om Blåvitt egentligen. För de gör ju samma sak med Malmö FF egentligen. Och städar ju av, eller samma sak med AIK för två veckor sedan, Malmö, de städar ju av AIK med 3-0 på sin hemmaplan. Sen åker de då till Värnamo. Du kan få möta där sen, Linus, men de åker till Värnamo och liksom, de får inte med sig mer än 0-0, och ingen kan ju inbilla mig att det här var Värnamo som gjorde en så fantastisk match, utan det här handlar ju någonstans om Malmös inställning när de är taggade på hemmaplan med sin hemmapublik i ryggen, när det kommer en motståndare som de vill visa upp sig på, ja då spelar de nära sitt max, när de får åka till någon jävla åker ute i skogarna liksom och möta något mindre gäng där, då har de svårare att tända till.
Det var ju publikrekord i Värnamo, och Linus Petter som var
bästa
på plats.
Bästa publikrekord sen 60-talet.
Ska de inte vilja prestera då? Nej, jag köper det 100%.
Ja, men jag menar,
ja, men det sa ju Stare också. Ja. Det var ju Stare som sa det, att vi fick sota liksom för Värnamo-matchen här. Och rätta mig om jag har fel, men mötte inte innan de slog Malmö, slog AIK med 3-0. Mötte de inte Elfsborg då? Och blev liksom utbuade på hemmaplan, ja, va? Om jag minns rätt. Så det blir ju den här liksom effekten av deras dåliga prestationer, blir ju att de bara blir ännu bättre liksom. Jag var på Finnvedsvallen där, fantastisk match, solen sken, gräsmatta låg perfekt, inte en grop i hela planen.
Milos Milojevic dömde väl ut den mattan.
Kan han göra vad han vill om. Fantastisk stämning, strax under 5000 som sagt.
Det är Värnamo propaganda det här.
Det senaste var när Gnosjö spelade på 60-talet, var den gamla publiksiffran. Alla log, korven var god. Ja, det var fantastiskt. Men Malmö var bedrövlig i den matchen. Det kan vi med oss.
Ja, nej, men jag menar det, att det är Malmö som är dåliga, ja, snarare än att Värnamo är så fantastiskt bra egentligen.
Ja,
och samma blir det här nu då. Men nog om Värnamo-matchen där då.
Jaha, du vill inte veta något mer?
Nej, jag tänkte ha begära en Svennis-skala av dig på IFK Göteborg.
Ja, Filip var ju där också, så han får väl antingen fylla i eller skrota helt. Men det blir lite bytesfokus på den här skalan idag. Bra tycker jag faktiskt Emil Salomonsson var. Mikael Stare chockade ju världen med att göra ett trippelbyte i typ matchminut 55 eller någonting.
Oj,
har han någonsin bytt så tidigt och så många samtidigt? Jag är tveksam.
Det måste ju vara resultat av att han spelat med samma gubbar hela tiden då, eller?
Att de var dåliga. Ja, de har bytt ut. Liksom, Jallow åstadkom ju inte mycket den här matchen. Och det var ju ett logiskt byte med Emil där på något sätt. Simon Thern hade också det tufft, precis som du var inne på mitten. Han orsakade straffen också. Och sen var det väl Hossam som byttes ut också. Han hade ju, det var ju hans helt klart svagaste halvlek den här säsongen. Det var ju klart steg bakåt jämfört med så bra han har varit tidigare. Så att det var ganska logiska byten på det sättet. Mm. Men det var ändå chockerande, för det var inte, man är inte van vid det.
Nej. Men jag är faktiskt lite inne på det du säger, trötthet. Jag tyckte faktiskt Blåvitt så lite, alltså så här slitna när det blev löpdueller och sådär. När de hade ett par chanser att gå offensivt, och så de här startspelarna så lite slitna ut där
det
faktiskt.
Det borde de göra.
Ja,
gör.
Ja. Så,
det är nog riktigt.
Ja, men du kan köra vidare där ju.
Ja, nej, men Emil Salomonsson, jag tyckte han åstadkom mer faktiskt än vad Jallow gjorde under den tiden han spelade. Och det var ju efter byterna faktiskt som Blåvitt lyfte sig en aning. Liksom, de kom ju ändå in med lite annan energi. Och nästa namn blir då...
Jag tänkte säga det, att det är en ny bekantskap på Svenneskalan från Blåvitt där, Salomonsson. Han har inte sett den på håll tidigare.
han har ju knappt spelat för 17. Och det är lite synd om honom. Man förstår ju att Jallow spelar med tanke på att han ska, liksom, ska säljas vad det lider och sådär. Men jag tycker nog att Emil förtjänar en startplats här ganska snart faktiskt.
Ja. Jag tycker han är bättre defensiv. Alltså... Och offensivt också. Alltså om vi tar inspel, tycker jag är stor skillnad. Emil hittar ju rätt så ofta. Jallow hittar inte rätt lika ofta. Sen är ju Jallow bra med sin speed och han är jävligt ettrig och sådär liksom. Och har ju också funkat bra med Hossam, tycker jag. Så det finns ju lite för och emot där. Men jag känner lite samma. Jag tycker det här inhoppet lovade verkligen gott från Emil. Så han borde ligga närmare, ja, mycket närmare nu i alla fall.
Mycket bra.
Nej, men Gustav Norlin igen, det var ju lite överraskande tycker jag att han inte startade faktiskt, med tanke på den superform han verkar vara i. Mycket större val i Oskar Willemsson igen där.
Visa upp honom för scouterna.
Ja, och det är väl logiskt, men jag tyckte han åstadkom egentligen ingenting under hela matchen, och vi satt och liksom funderade på, han såg så väldigt liksom uppgiven ut nästan.
Han ser nästan ledsen ut.
Ja.
Som Stara använde någon gång efter något derby i höstas, tror jag, att vi så ledsna ut, sa han om sitt lag. Oskar Willemsson så, han ser, jag vet fan, han ser ner ut, typ liksom så här, inte den här riktiga, sen kanske han inte har varit den som har, alltså, mest power och sådär i sitt kroppsspråk överlag, men jag vet fan, han känns lite...
Han är ju ingen blomstrande personlighet vid sidan av planen, vad jag kunnat upptäcka.
Nej, det är han väl kanske inte, men jag tycker bara att liksom intrycket han gav under den här matchen var precis som vi var inne på, det var den, känns så nedstämd på något sätt.
Ja, jag vet inte. Men
och så kommer ju Gustav Norlin in då med superenergi, han ju... verkligen. Alltså han, vad har hänt med honom under vintern? Det är helt otroligt alltså. Så nere som han var i fjol, alltså, och nu det självförtroendet han visar upp på den farten. Och, ja, imponerande alltså. Den förvandlingen är bland det sjukaste man har sett.
Ja, faktiskt. Jag tror han fixade ett par gula kort direkt där på Malmö-spelaren som så här, chillade lite med bollen. Liksom. Så var Norlin där och tog den. Och, alltså, han är grym på det där. Ja. Alltså, fånga upp situationer och komma ur med bollen och stressa till sig. Sådär.
De hade fått ta det lugnt hela matchen i Malmö. Och så kom det in någon jävel som jagar dem.
Vad fan är det här för något jävel?
Ungefär så var det faktiskt.
Ja. Han visar attityd också lite så här. Kaxig.
Ja, han är lite så här jobbig jävel. Ja, liksom.
Han borde spela från start, eller?
Ja, det tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Ja.
Men det är ju lite samma läge som med Jallow och Salomonsson där. Liksom, att det är logiskt att de spelar Willemsson med tanke på den talang och försäljningspotential han har. Men ska man gå på ren form så tycker jag Norlin ska vara given.
Ja, sen är det ju inte bra att spela om nu Willemsson också är ur form. För jag menar, du skrämmer du kanske bort scouterna istället.
Mm, ja, så är det.
Mycket, mycket bra då.
Nej, men vann är han. Fille var ju inne på...
Äntligen på listan.
Ja, men det förtjänar han verkligen. Vilken match han gör.
Ja,
alltså han håller ju kvar dem i matchen. Det hade kunnat stå 3-4-0 efter en halvtimme bara. Han gör flera superräddningar. Och, nej, men han hyllades efteråt av alla lagkamrater egentligen. Och ytterst välförtjänt. Och han har ju varit bra. Vi har ju pratat om honom ett tag nu. Att det var första matchen liksom, som han var där inne i Marbella. Men sen dess har han ju varit självklar. Och, ja, det framstår ju allt mer som att Blåvitt har hittat helt rätta. Ett fynd helt enkelt.
Den är ju märklig, den inledningen han fick där. Ja, med matchen. Han kastade in 3 bollar i sin första match där. Och efteråt så sa han, men det var ett jobbigt dygn. Jag har inte sovit så mycket, mycket resor. Och så. Alltså, det är svårt att veta. Det gick ju inte att tycka att han var särskilt bra efter den första matchen. Liksom. Men sen tycker jag man ganska tidigt har sagt att det här är en målvakt som sprider trygghet. Så att det är en målvakt som kan grunden liksom. Han skapar den här tryggheten för hela backlinjen egentligen. Men det var en märklig start för den färgade väldigt mycket av intrycket för vad den har.
Du är också trött. Om du sover en timme på natten så att du vräker ur dig texter då liksom. Nej, men man blir ju påverkad liksom. Ja. De är ju människor liksom. Så det, jag tror det var mycket uppladdningen där i den matchen.
Men det är ändå svårt att få bort från nätet.
Ja, du
har sett en kasta in tre bollar.
För det var ju urkass insats han gjorde där verkligen. Men det var, jag tyckte det är skönt kvitto för Blåvitt någonstans att se. Tidigare har han ju varit väldigt så här med bollen, att de har fått veta att vilka fina fötter han har, han är bra på att styra och så här liksom. Men här fick han ju verkligen agera också på bollar liksom. Han fick ju göra räddningar, han fick ju komma ut. Det var ju massa höjdbollar in i straffområdet och så där. Han såg ju hur trygg ut som helst varenda gång, så ja, han kommer ju få verkligen en fundamental betydelse för IFKs försvarsspel den här säsongen.
Låter som du har gjort jobbet väl med betygen där, Linus.
Nej, skaka på huvudet där borta.
Nej, det gör jag inte. Nej, jag skulle bara vilja lägga till Kevin Jakob som har varit borta länge också. Du kanske hade med och övervägde honom i alla fall. För han plussar vi också lite för när vi satt och snackade på läktaren. Jag tyckte han gjorde ett jättepikt inhopp och var bra på att hålla undan, skydda boll och byggde lite anfall och sådär. Så kan de få igång honom så har de ju liksom ett alternativ. Det var verkligen så att den här matchen gav ändå lite svar att den blåvita truppen kanske där är ändå lite mer bredd än vad man kanske tror när man bara tittar på den.
Och så har ju Erik Saga ut 3 mål och 2 assist på 4 U21-matcher eller någonting. Det är något sån här superfacit han har där nere i U21-serien.
Ja, i B-laget. Startelvan, eller vad heter det, truppen?
Men han kanske kommer nu. Liksom. Han verkar visa fin form.
Ja, det ska bli jäkligt intressant att se de här killarna nu som ligger där lite och som man inte har tänkt det. Så, men de kommer inte kämpa med startplats. Liksom. Men jag tycker faktiskt det var många av dem som närmade sig och
ja, det är ju bra för Blåvitt, för de behöver ju en trupp. De kan ju inte gå runt på den här startelvan liksom i match efter match efter match efter match. Då blir det ju som ni är inne på, att det börjar synas helt enkelt att de är trötta till slut. Och nu har de ju Kalmar närmast där, IFK Göteborg. Och det skulle jag vilja hävda är IFKs viktigaste match hittills. Eller i alla fall den match som kommer visa vad IFK står i år. Och då resonerar jag så här, att de har haft 2 planenliga segrar mot nykomlingar. Värnamo och Helsingborg då, alltså en Häckenseger, men ett derby lever ju lite sitt eget liv. Sen var det ju oavgjort mot ett Djurgården hemma då, som kommit lite snett in i den här säsongen. En klar förlust mot Malmö FF borta, som inte är något att skämmas över. Men Kalmar hemma då, om IFK Göteborg ska vara bättre i år än i fjol, då ska de vinna mot Kalmar hemma, som på många sätt är liksom ett ganska jämnbördigt lag prestationsmässigt, även om de spelar på helt olika sätt. Så att jag säger så här: vinner Blåvitt mot Kalmar, då blir de sämst 6 år. Kryss, ja, då blir det en 8:e plats igen. Förlust, då slutar de typ 10. Medhåll eller motor?
Det är helt sjukt hur du kan sätta tabellen utifrån det här.
En match. Ja, det kan vi inte hålla med om.
Nej, det kan vi inte hålla med om. Men den är ju ändå lite definierande, i alla fall här, vad vårsäsongen ska ta väg. För vinner de den här matchen, då är de ju med. Hammarby och Malmö ska mötas. De kan inte gå fullt båda två på den. Och de har liksom skaffat sig en position som nu ändå är här, 3, 4, 5 där. Vinner de mot Kalmar, då flyttar de med där. Förlorar de mot Kalmar, ja, då droppar de liksom ner mot mitten. Så
det var det jag försökte säga. Tydligare.
Men du vill gärna vara så jävla extrem där med dina tabellplaceringar. Men så jävla definierade tror jag inte matcher det är.
Nej, men det handlar ju lite om vad man ska...
Men att,
säger,
att, det här
liksom.
Är, att det är två lag som är ganska jämnbördiga. Och det är lite så här, okej, okay, ska Blåvitt liksom vara bra i år? Då, får de ta med, då ska de vinna mot Kalmar helt enkelt.
Ja, jag håller med om. Och det är liksom förlorar de, så ja, men då börjar man ju en negativ trend istället. Då är det, även fast de har mest tuffa lag, då är det 3 matcher utan seger. Ja. Och då blir det mer press i matcherna efter, och det liksom, vinner de den här då är det ju liksom, har det fortfarande säsong så att det har varit mycket bättre än vad alla hade vågat hoppas på, så att, nej, men jag håller med, det är en viktig match. Nu har de ju fått en veckas vila också, så att det börjar ju tala till deras fördel, de spelar ju måndag väl, så att det finns ju inget att skylla på i det hänseendet.
Bra, har ni något mer? Eller vi har suttit här,
ja,
i starten.
Jag tycker vi missade Erik Friberg-gate i förbifarten ändå lite, och den blev ju lite undanskuffad av allt som hände i den matchen, men alltså han var inte ens med i Häckens matchtrupp till mötet med Helsingborg, och då snackar vi alltså lagkaptenen och kanske fjolårets viktigaste spelare som nu inte ens tar plats i matchtruppen. Det tycker jag är extremt anmärkningsvärt, och samma sak med de reaktionerna och som några av lagkamraterna gick ut efteråt och liksom indirekt riktade lite kritik mot Högmo och tränarna och sa att det är klart att man vill ha sin lagkapten med på planen och att han är inte värd den här behandlingen, Friberg. Liksom. Så att det pyr lite där. Jag fick hört till mig att det kanske till och med var så att Friberg själv ville stå över den här matchen. Att det har tagit så hårt på honom. Jag har inte hunnit prata med honom.
Vadå, eller att han var på bänken och av den anledningen inte ville sitta på bänken under matchen? Eller?
Ja, men det började ju egentligen med att han fick besked inför säsongen, inför premiären, att du är inte startspelare. Det var så allting började egentligen. Högmo berättade att de hade haft det första mötet inför AIK-matchen där. Sen byggdes ju det egentligen bara på, och jag tror att kulmen någonstans blev när han inte ens blev inbytt mot Norrköping. När han dels inte fick starta, men sen fick se både Falsetas kliva in före och Rygaard var det väl som byttes in i den matchen. Att han inte ens liksom var tre startmittfältare och så två som byts in. Att han inte ens är bland de fem främsta in i mittfältarna i Häcken. Det tror jag tog ganska hårt. Som sagt, jag har inte pratat med honom om det, så att det är bara liksom vad jag hört ryktesvägen. Och att det då han själv ska ha vedat liksom, inte ens åka med och vara med i truppen. Det får vi väl se om han själv vill bekräfta eller dementera eller om det stämmer eller inte. Men det är bara vad jag har hört. Så det ska man ha med sig också. Att det är någonting som liksom...
Men är det att han konkurrerar mot Samuel Gustafsson just? Eller
ja.
Det är därför, för att de Högmo, de ser honom inte i någon av de andra mittfältsrollerna, utan de ser honom just i ankarrollen där liksom. Och eftersom Gustafsson då är tydligt före, ja, då blir ju konsekvensen att han hamnar utanför.
Ja, och så Romeo verkar ju också nästan ha traskat förbi liksom. Vi var ju imponerade av honom nere i träningsläget där, och även tränarstaben verkar imponerad av honom liksom, och då är han ju, sjunker han ju ännu lite ner. Och sen tycker jag Högmo mellan raderna var ganska tydlig med att Friberg passar inte riktigt in i det sättet de vill spela med högt tempo, hög intensitet och mycket löpmeter. Men det är ändå förvånansvärt hur fort det har gått.
Jo, det är det. Men jag tänker på Romeo där. Det är ju rimligt någonstans ur ett klubbperspektiv att ha, vad är Romeo? Han är 19 år. Ha honom som inhoppare än att ha Friberg som inhoppare. I Romeo kanske du har 30 miljoner. Friberg säljer du för en backläsk, så får du vara nöjd med det liksom.
Ja, jo, men på så sätt är det ju det. Men det är ju...
Nej, jag förstår, det är ju tufft liksom. Men sån är ju den här branschen. Ska man vinna, man måste ju ta sådana beslut för att vinna sina matcher ytterst liksom.
Ja, och det kanske vi får lite självkritik att vi inte har sett det här komma tydligare. För jag menar, man såg hur viktig han var i fjol, och det kändes på försäsongen också som att han skulle vara lika viktig i år. Men då ska man komma ihåg att då var ju Samuel inte riktigt hade värvat upp än, han var ju skadad ganska länge. Och Friberg var ju inte heller kanske någon sådär, han brottades ju också med lite skadeproblem hit och dit. Så det sattes ju aldrig riktigt under försäsongen. Det var bara att man på något sätt, att vi bara räknade med att det är klart att Friberg kommer spela.
Men jag visste inte att Samuel Gustafsson var så uttalad defensiv.
Inte jag heller faktiskt.
Det var nog det som har lurat oss. Kanske att jag trodde att han skulle vara framför och att Friberg då skulle vara i sin normala roll. Men nu har ju spelat i princip varenda minut där Gustafsson.
Och varit extremt bra. Ja. Så att det finns ju egentligen ingen anledning att klaga på Högmo rent sportsligt, för att Samuel Gustafsson har varit enormt bra. Både Berggren och Rygaard framför som har spelat mest har ju också varit bra liksom. Och Romeo vet ju vilket talang han finns. Så sportsligt finns det ju inte något att anmärka på. Det är bara att det är anmärkningsvärt att det har liksom blivit som det har blivit.
Du ser ut som du sitter och lider med Friberg här, Filip.
Ja, men det gör jag. Jag tycker alltid, som Linus säger, det gör faktiskt lite ont i en, oavsett vilken klubb det är, när den typen av ikoner liksom hamnar på någon slags, ja men en bak, alltså han...
Bland fiskpinnarna.
Bland fiskpinnarna. Alltså det är bara sorgligt. Samtidigt som man förstår argumenten och rent sportsligt sådär, så Erik Friberg han är ju som någon av lagkompisarna där inne, han är liksom värd något bättre. Så sen är det ju, handlar det också lite om mentalitet, vem du är och vem du vill vara när du är på ålderns höst och så här. Det finns ju rutinerade spelare som köper att de kommer längre och längre ifrån och ser en tillfredsställelse i att bara kunna vara i den miljön och att kunna utbilda yngre och sådär. Det är ju möjligt att Friberg kanske mer har tänkt sig själv i en startroll fortfarande. Han har liksom inte landat i att han kanske ska vara någon lite mer vid sidan av roll och ha mer en sån roll. Så det är ju, det är alltid svårt det där. Ja, man vet ju inte vad de har kommit överens om eller någonting, så det, men jag tycker bara det är, ja, det är trist. Erik Friberg, han är ju en skön profil också, man gillar ju honom liksom.
Så är det, vi fortsätter följa frågan. Det var allt vi hade för idag, hur som helst. Jag tackar er för era, som vanligt, utmärkta insatser. Jag tackar alla som har lyssnat på podden också, och vi är tillbaka nästa vecka igen. Ha det gott!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.